Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Hur ser en drömlottning för Sverige i sommarens fotbolls-VM ut? Hur många gånger kan man egentligen fråga om den damallsvenska guldstriden är avgjord? Och har Rosengård någon chans mot Bayern München? Ja, det är lite av det som diskuteras i veckans avsnitt av Fan Plus. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Men varmt välkomna in i studion efter än en gång lite teknikstrul så här inledningsvis, så är vi äntligen igång. Jag som står i studion heter Anna Rydén och med mig har jag som vanligt Per Lagerström och Saga Fredriksson, experter på Viaplay. Saga, hur är läget med dig?
Det är kalasbra, det är tisdag. Fick jag tänka lite nu, men ja, men det är tisdag och jag har som vanligt koll på läget, så det är bra med mig.
Ja, det där är faktiskt en av de svårare frågorna varje dag i veckan. Vad är det egentligen för dag? Det är det första jag skriver upp när jag ska kommentera också på ett papper högst upp i hörnet, så att man ska veta det om man kommer på att man behöver säga det i sändning. Lite så dagvill blir man när det inte finns tydliga helger och annat i ens liv. Per, hur är läget med dig?
Jag är också strålande. Tycker att det är fotbollsväder, det är regn och fantastiskt bra för glidtacklingar. Så man blir ju laddad för att få spela lite fotboll också faktiskt.
Ja, det är ju den tiden på året.
Mm, det är det.
Men vi har ju en massa att prata om som vanligt, så att vi ger väl oss in på snabbfrågorna direkt till att börja med, och den första frågan är ju: vad har förvånat er mest i veckan? Du får börja, Per.
Att Kristianstad får lite guldfrossa från Rosengård rykt, med att de förlorar mot Örebro. De har ju ändå Rosengård nästa match, och har det forwardsparet och sett så stabila ut. Nej, det var lite oväntat. Det är mycket oväntat för mig.
Är du också förvånad över det, Saga?
Ja, men alltså, givetvis. Det är grymt förvånande. Jag har så svårt att förstå vad som hände där. Men det får väl bli en lång intervju med Beta och se vad hon tycker om saken. Men det är för ett annat tillfälle i alla fall. Men det förvånar mig. Och sen får jag väl ändå säga också att AIKs prestation mot Hammarby förvånade på ett positivt sätt. Jag var faktiskt väldigt imponerad över hur man lyckas ta fram en annan nivå i sitt spel.
Det hjälpte ju dock inte i hela vägen riktigt. Det blev 1-0 till Hammarby där, och vi ska givetvis in och snacka bottenstriden och så även toppstriden om en liten stund. Men veckans snyggaste dag, vad var det?
Alltså, jag hade lite olika kandidater. Jag brukar prata mål när det kommer till snyggaste. Och så plocka ihop lite olika, men om jag inte ska ta alla så att inte Per har någonting att säga, så kommer jag att välja Anna Anvegårds mål mot Kalmar. Alltså, hela framspelningen är snygg och det är liksom tekniskt behärskat rakt igenom, men också avslutet. Jag tycker det är så viktigt att hon får lite självförtroende, och hela det momentet där hon bara för bollen åt sidan och sen curlar den i bortre är grymt snyggt och svårt att genomföra. Så jag tycker att det var det snyggaste. Och sen kommer jag slänga in, nej, jag ska inte säga det, jag tror att Per får ta henne.
Det är snällt av dig ändå att bolla vidare den. Vi får se om Per tar det du tänker på. Per, vad har du?
Jag ska vara snäll också, ska jag spara lite på den då, på Saga. För jag tycker, vi har nämnt henne förut, men det är liksom både snyggt i utförande och i viktighet, tycker jag, Sofie Bredgårds vänsterfot igen. När man nästan ser nu vilket självförtroende hon har. Hon behöver bara få bollen där, och det enda hon letar efter är att lägga den till rätta, och sen så sitter den helt otagbart i bortre hörnet. Det är vackert i både utförande och viktighet.
Enig med den. Och då slänger jag också in Olivia Holm, långskott utifrån, vilket pangmål det är. Och sen Goris frisparksmål är briljant. Det är så bra kvalitet på alla de här målen. Så det är väldigt roligt att se vilka kliv den här ligan har tagit och kvaliteten i avsluten som finns. Det är riktigt nice faktiskt.
Mm, jag sparade. Man fick ju faktiskt se det live, så att jag tänkte att du skulle få säga det.
Ja,
Saga.
Tackar. Schysst.
Ja, och jag fick ju äran att se Olivia Holms mål live, så att det där kommer vi också komma tillbaka till. Umeå tog ju tre väldigt viktiga poäng i bottenstriden den här veckan. Men veckans fulaste dag, hur definierar du det den här veckan, Per?
Ja, nu var jag inte bara på plats där, men jag har varit där många gånger. Och Piteå borta i oktober med det vädret. Det var fruktansvärt fult väder när Piteå mötte Linköping, som förstörde lite av matchen, tyckte jag, när jag tittade på den.
Ja, det där vädret uppe i Norrland, det kan man inte räkna med i oktober. Nej, usch. Det uppskattar vi inte. Vi ska ge oss blicka ut i Europa och veckans svenska då. Vem har varit veckans svenska i Europa?
Alltså för mig så tycker jag att om man hamnar på listan av de 20 bästa spelarna i världen, Fridolina Rolfö, Ballon d'Or, så tycker jag att det är faktiskt veckans svenska i Europa. Sen kommer hon inte kanske lika högt som vi hade hoppats eller förväntat, men samtidigt tycker jag det är en jätteprestigefyllt och någonting hon ska vara otroligt stolt över. Det är en ganska mäktig lista, om man inte har sett den så kan man gå in och kika på den. Så det tycker jag förtjänar veckans svenska, om vi inte tittar på att Amanda Nildén också gjorde 2 mål och fortsätter göra mål på det sättet hon gör. Men Fridolina Rolfö får min veckans svenska i Europa.
Mm, du tryckte ändå innan Amanda Nildén lite snyggt där.
Jag var tvungen, vad ska jag göra? Liksom, det är så här, man måste ändå highlighta det faktum att hon går och gör mål gång på gång på gång och gör bra prestationer i landslaget. Men för mig så är det ju liksom inte samma kategori som att vinna eller komma på listan av Ballon d'Or. Så att den får egentligen stå själv. Men jag var tvungen att säga Nildén också, för att det var ju ändå liksom fotbollen där.
Ja, jag gillar hur du tänker. Per, vad vill du putta in i den här kategorin?
19:e plats var kom Rolfö på. Men det är hon värd, jag håller med. Det är otroligt imponerat och är väldigt, väldigt kul för svensk fotboll att ha någon där. Får väl ändå säga då ändå Stina Blackstenius, som återigen gör mål och gör det matchavgörande 1-0, gör att Arsenal har en riktigt bra inledning i år. Så att det är viktigt för både henne, Arsenal och svenska landslaget att hennes målform håller i sig.
Mm, jag hade både Blackstenius och Nildén på listan här, och Blackstenius, det var ju skönt för henne att det där målet satt, för hon fick ju ett jätteläge direkt i början också mot den gamla Häcken-målvakten Jackie Burns, som ju fick göra sin första match från start i Reading i den där matchen. Så att ja, matchavgörande för Blackstenius, och Arsenal är ju nu i topp i den där tabellen tillsammans med United och också Chelsea, men Chelsea har ju en match mer spelad där, ska vi väl säga. Med det så stänger vi Europa för det här avsnittet. Eller ja, vi ska ut i Champions League såklart också, men ligaspelet. Och så ska vi blicka tillbaka till Sverige. Vi ska fokusera på damallsvenskan. Och vi börjar med toppen. För efter den här helgen så, ja, jag vet inte hur många veckor i rad jag har ställt frågan. Men hörni, är det avgjort nu? Eller kommer Linköping kunna utmana Rosengård? Vad tror ni?
Alltså jag har väldigt svårt att säga att Rosengård schabblar bort detta. De har en enorm bredd, vilket gör att de kommer kunna klara av att hantera Champions League i samband med slutspurten. Samtidigt så det som skulle tala emot dem är väl så fall att de tappar poäng mot Kristianstad nu. Men med tanke på Kristianstads prestation mot Örebro så blir man ju lite så här, har de tappat det nu? Orkar de inte hela vägen? Men för mig, som sagt, jag har väldigt svårt att säga att Rosengård inte löser detta. Jag tror verkligen inte att Linköping kommer kunna rå på dem, även om de har gjort bra prestationer liksom i år.
Är du inne på något där att Kristianstad kanske skäblade bort det lite nu mot KIF Örebro? Just det där att kunna utmana Rosengård i guldstriden, för hade man dessutom då plockat poäng till helgen så hade det ju kunnat bli väldigt intressant för Kristianstads del. Men faktum är ju nu att Kristianstad måste ju ta poäng, för nu ligger de på en fjärde plats. De vill ju åtminstone ut i Champions League. De pratar ju om en andra plats i alla fall, för att inte hamna på den här tredje platsen och det jobbiga minigruppspel som de har hamnat i för att försöka ta sig ut i Europa framöver. Så att, ja, kan det inte vara så att de får lite extra drivkraft in i matchen mot Rosengård till helgen i och med förlusten?
Gud, alltså så är det ju såklart. Alltså, också den matchen är alltid en tajt och spännande match mellan Kristianstad och Rosengård. Så att på det sättet, jag tror inte att de kommer lägga sig där platt och tänka att men det här är kört. Utan tvärtom så blir det en jättespännande match att följa. Men med det sagt så tror jag ändå inte att Rosengård kommer tappa så pass mycket att Linköping går om. Däremot så att de skulle kunna tappa poäng, det kan de ju absolut göra. Men för mig så, som sagt, har jag svårt att säga att de skulle tappa guldet nu i slutskedet.
Mm, de har ju Djurgården och BP kvar efter det också om man ser till Rosengårds spelschema. Vad tror du, Per, om läget i toppen?
Jag tror guldet är avgjort, som vi är inne på. Det som skulle kunna göra det bara lite spännande, och det är att vi kommer kunna prata om det nästa vecka också, det är att Linköping kommer slå Kalmar enkelt, och det är mycket möjligt att Rosengård tappar poäng mot Kristianstad. Det tycker jag är fullt rimligt. Och då kan du helt plötsligt skilja 2 poäng. Det är klart att det finns en viss nerv, men du var inne på det själv. Djurgården, BP, sista matchen. Det skulle vara en av de största skrällarna, den största tappen i damallsvenskan historien. Rosengård skulle tappa den här chansen. Så att, det tror jag inte de kommer göra. Det man däremot kommer göra, det är ju det som blir ruskigt spännande och väldigt, väldigt avgörande, tror jag, både för kommande säsong och kanske framtiden, vilka ska giganterna vara i svensk damfotboll. Det är vilka som placerar sig som etta, är verkligen klart, men andra placeringen är ju jätteviktig för gruppspelet. Tredje placeringen är ett Europacup-spel. Vilka spelare ska du, liksom, Champions League-spel? Och det är 4 lag det handlar om. Och det kommer leva i allra högsta grad. Och det kan vara helt avgörande för hela kommande nästa säsong. Det gör ju att det ändå är väldigt spännande även i toppen.
Ja, så är det ju. Och den här matchen som vi har pratat ganska mycket om nu, med den mellan Kristianstad och Rosengård, där kan man ju också väga in att den spelas i Kristianstad på deras gräs. Rosengård ska nu då ut i Europa i veckan. Vi har Bayern München borta i Champions League-spelet. Sen väntar Barcelona på hemmaplan. Så att det är en intensiv vecka för Rosengård. Men okej, vi har kommit fram till att guldet är klart där. Hur går det där under då? Vilka kommer att ta de där attraktiva Champions League-platserna? För det är ju den spänningen vi kanske får följa allra, allra mest i toppen, som du är inne på, Per.
Ja, och det är en helt omöjlig fråga att svara på. Men på något sätt så tror jag att, alltså, den som har lite mest att förlora nu, Kristianstad har pratat en hel del om guldet. Jag tycker de har imponerat otroligt. Men den här förlusten de fick sist, och nu ligger de på 4:e platsen. De har Rosengård i nästa. Och helst ska de ju bara få 3 poäng där. Då kan det bli så att man har liksom spänt bågen så högt. Och det enda det handlar om är guldet. Att risken blir att det blir en 4:e plats. Det är väl det som jag tycker talar liksom lite emot Kristianstad, och jag gör mig lite orolig, för jag tycker deras spets och höjd har gjort en jättesäsong. Men Häcken stabila, går ju det kanske mest formstarka laget, trots att Kurmark inte är där, men liksom spelar lite rakare, lite enklare, känns att de gör sina mål. Linköping, jag tror att det handlar om Linköping eller Kristianstad som kanske tappar det, för de möts ju också.
Ja, det är värt att komma ihåg. Vad säger du, Saga?
Det blir lite finalmatch. Alltså, det tror jag blir avgörande, den matchen med de två.
Ja, jag håller med Per. Och sen så, fast sen samtidigt så, någonting jag funderar lite på med Häcken är ju det faktum att de möter Piteå. Och de senaste matcherna har inte Häcken producerat så här övermäktigt med mål. Alltså det har varit tajtare matcher på slutet, förutom dem mot Linköping när man krossar sönder. Så att, liksom, det har varit någonting där. Alltså man spelar 2-1 mot Kalmar, det är ju kanske lite underkant. Så att jag tror på något sätt att matchen mot Piteå för Häcken blir rätt så avgörande för dem. Att möta ett så pass bra, skickligt defensivt lag och sen kunna hantera det. Vinner de den så tror jag de klarar andra tredje plats. Men sen som sagt, Linköping, Kristianstad har lite att bita i här i slutet. Och där kommer också lite in det här med att var van vi att vinna, var van vi att orka en hel säsong. För det är ju det vi berömmer Rosengård ofta om, att de kan till och med vinna när de inte spelar så bra. Jag tycker till exempel matchen mot Eskilstuna, så är faktiskt Eskilstuna det bättre laget. Jag tycker de spelar jättefin defensiv fotboll och producerar chanser men inte effektiva på dem. Rosengård var inte så briljanta i sitt spel, men de vinner ändå trots individuell, alltså inte trots, utan tack vare individuell kvalitet. Och det gör ju också att man ibland ta för givet att Rosengård kommer klara vissa saker för att de har den rutinen och den, de vet att de kommer vinna och har det i huvudet. Sen om de gör det eller inte, det får ju liksom resultatet avgöra. Men just att ha mentaliteten. Och där har vi då kanske Linköping, Kristianstad som inte har samma, ja men, jag ska inte säga vana. För Kristianstad har ändå varit uppe på tredjeplatsen och så vidare. Men Linköping hade det tidigare. Alltså ett år tidigare har de ju varit uppe och vunnit. Och i olika generationer har det gått väldigt bra. Men på senare tid så har de liksom behövt jobba sig fram till detta på ett annat sätt. Och nu tycker jag väl kanske att det är det som gör att, att man ska liksom orka hela vägen. Och frågan är vem som faktiskt gör det. Så vi får väl se. Men BK Häcken ska ta sig an Piteå. Så det, den tycker jag blir intressant. Likväl då matchen Linköping-Kristianstad.
Ja, men sen har även Häcken, AIK och Djurgården, det är värt att notera. Så att det är mycket möjligt att de har råd med förlust med tanke på att Linköping och Kristianstad har både Rosengård och Linköping. Så att, ja, bra det... scheman för Häcken och Rosengård.
Det får man säga, och för Häckens del kan det bli en väldigt rolig söndag på Hisingen. Det är ju så att deras herrar spelar efter man gör ett... En dubbeldag där med damernas match mot Piteå först och sen följs den då av Häcken Malmö FF i herrallsvenskan där de ju har ett lag som också som då jagar guldet på herrsidan. Vi får väl se hur det går med det där, men det kan nog bli bra stämning på Hisingen på söndag det, om resultaten går med, vill säga. Med det så lämnar vi väl toppstriden då och så tittar vi ner i tabellen, ner i botten där det ju faktiskt hände en del den här omgången. Saga, du var inne på att AIK gjorde en väldigt fin insats mot Hammarby. Man stod upp bra. Man var inte helt nöjda med domaren kan man säga. Tre straffar tror jag de var inne på att de ville ha haft. Adelisa Grabus var väldigt bildlig när hon stod efter och visade hur Kajsa Collin blev gjord till en sandwich mellan två Hammarby-spelare och allt vad det var. Ja, vad säger du om den matchen, Saga?
Nej, men jag tänker framförallt på... intressant det här med mentalitet under matcher och vad man går in för med för attityd, för att AIK det här året har varit ganska platta. Alltså absolut att det funnits individuella prestationer som man har tyckt var intressanta och att det har brunnit lite i spelen, lite passion, men att det ska ta liksom att de är på väg att åka ut, de ska möta ett Hammarby för att de matcherna är alltid intressanta, för att de ska verkligen, ja men som sagt, brinna för det. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Och i början av den här säsongen så tänkte jag ändå så här, ja men AIK har... eller de börjar imponera redan mot Rosengård borta. Då tänkte jag att wow, det här kan de faktiskt bygga på. Det är fint försvarsspel och man ställer om. Man är lite kantig i sina omställningar, men det finns någonting. Och sen allt haveri som har hänt där borta har ju givetvis påverkat spelet. Men just den här glöden som man såg igår tyckte jag var väldigt spännande. Och hade väl hoppats kunna se fler gånger under den här säsongen. För då tror jag att jag hade redat kvar dem redat kvar dem många gånger och faktiskt kunna ta mer poäng. Men jag tror att det är lite för sent att börja brinna nu. Sen samtidigt så möter de Kalmar i sista matchen. Jag har fortfarande svårt att säga att de skulle kunna ta poäng i de övriga matcherna och sen kliva upp och vara på säker mark. Det ser jag inte framför mig. Så att, det är lite för sent som sagt.
Jag tycker också det där är fascinerande att man kan, som du är inne på, börja brinna så sent. Det har ju funnits en del sådana matcher som har varit nu där man faktiskt hade kunnat ta chansen. Det känns ju som att Djurgården kanske inte borde ha varit en helt omöjlig uppgift i ett derby. Till exempel med tanke på Djurgården har sett ut under hösten. Och vi såg ju att Umeå lyckades besegra Djurgården i den här omgången. Ett Djurgården som tog ledningen uppe i Umeå. Men sen Olivia Holms mål som vi var inne på tidigare kom ju ett väldigt viktigt läge för Umeå. Det gav ju dem en helt ny glöd. Det sista som händer i den första halvleken, de får kliva in med en härlig känsla i omklädningsrummet medan då Djurgården får sin riktig kalldusch och så kommer Umeå ut betydligt mer inspirerad i den andra, lyckas ta tillvara på det momentum de får lite där, få in 2-1 målet och 3 poäng till in på kontot, uppe på 12 poäng nu. Per, vad tror du det innebär för Umeå? Hur viktiga var de där 3 poängen?
Ja, det jag tror att det var mentalt och inne på själv, att man dels ligger under och det ser faktiskt väldigt darrigt ut första 20 minuterna av matchen och sen får göra det där 1-1 mål och sen vända matchen. Det otroligt viktigt i matchen i sig. Annars hade ju Umeå en otroligt dålig trend. Nu har de brytit den. Med det sagt så tycker jag fortfarande det finns en här klassisk liksom, lite finalmatch här mellan Umeå och Brommapojkarna som möts här om två omgångar. Och därför tittar man, kan man nästan, jag har faktiskt åkt ur Allsvenskan på målskillnad, samma målskillnad och flest gjorda mål. Det är fruktansvärt. Och det är därför måste man titta målskillnad nu med de här lagen. Och AIK, eller Brommapojkarna har minus 35 och Umeå har minus 41. Det skiljer 6 mål. Skulle Brommapojkarna vinna den matchen, då är det alltså samma poäng på dem. Och de skulle mycket väl kunna bli så att de, att Umeå inte tar någon mer poäng om de förlorar mot BP. Och det gör ju att det här kommer, den matchen blir en finalmatch mellan att åka ur. För AIK tror jag är för långt efter, som Saga är inne på. Det är klart att Umeå har satt sig mycket bättre position än BP, men jag tycker det finns tendenser i BP-spel. Sen har ju Kalmar, klart att Umeå skulle ju kunna, om de bara blir växt av det här och slå BP, då kan ju Umeå gå förbi Kalmar i näst sista omgången. Men då har ju Kalmar räddningsplankan AIK i sista matchen. Det gör ju att Kalmar har en väldigt bra position. Så att jag tror det står mellan Umeå och BP. Och såklart att Umeå har ett jätteförsprång nu med de här 3 poängen. De ska mötas. Men målskillnaden, den sätter jag som ett utropstecken. Och det blir en otroligt spännande match mellan Umeå och BP.
Ja, det blir det verkligen. 29 oktober spelas den. Och det som Umeå kanske gärna tar med sig in i den, förutom att man då vann den senaste hemmamatchen, det är ju att man har vunnit mot Stockholmslagen som håller till nere i botten hemma när man har mött dem. Det var senast man vann uppe i Umeå, nämligen hemma mot AIK den 1 maj. Så det var ett tag sedan Umeå fick inkassera 3 poäng i den här tabellen. Saga, hur tror du att det slutar då?
Jag tror, inne på väldigt mycket samma saker som Per, jag tror Kalmar klarade sig just, jag ska inte säga just på grund av att de har AIK i sista, men jag tror de löser den och sticker ifrån. Men precis som Per nämnde, så vinner Umeå mot BP, så hamnar de på hamnar de förbi. Så att förlorar Kalmar mot AIK, så blir det ju kört på den fronten och då blir det kvalplats för dem. Men jag tror att Kalmar klarar det. Umeå blir kvalplats, BP AIK får ta en ny vända i elitettan.
Mm. Det är alltså vad spåkulan säger den här veckan. Vi får väl se nästa vecka. Vi kommer anledning att återkomma till det här ett tag till. Det är alltså 3 omgångar kvar att spela. Det vi kan konstatera om det skulle bli så här, det är ju att vi med största sannolikhet har 2 smålandslag i damallsvenskan nästa år. För det ska väldigt, väldigt mycket till för att inte Växjö DFF ska ta steget upp direkt efter att en ettårig sejour i elitettan. Man hade ju kunnat bli klar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bara redan helgen som var, om alla resultat hade gått med, men så blev det inte riktigt. Jag tror dock att vi lär väl kunna säga grattis till Växjö redan nästa vecka och välkomna dem tillbaka. Så får vi se vilka mer som tar steget upp. Det är ju också spännande att se såklart, men med det så lämnar vi svensk fotboll för nu, eller ja, Rosengård ska få följa med oss på resan, eller det kanske är vi som följer med dem på resan ut i Champions League. Det drar ju igång med gruppspelet den här veckan, och om vi börjar då med Rosengård som har en tuff bortamatch i första matchen, det är Bayern München som väntar på onsdag. Och ja, vad tror ni om den, Saga? Du såg ju Bayern München så sent som i helgen. Vad är det som väntar Rosengård?
Ett ruggigt bra lag, kan jag säga. Det här är, hur ska jag förklara på bästa sätt? Om man tar spelare för spelare så är Bayern München ett par kliv över Rosengård. Som lag är de också det. Alltså tittar man bara på en sån spelare som Caroline Simon, ytterback med sån pondus i varje aktion, tar sig upp i anfallen gång på gång. De använder mycket alltså kombinationsspel givetvis, men kantspelet är, det är riktigt, riktigt vast. Tittar man på kvaliteten i Carolines Simons inlägg, så är det på en helt ny nivå. Hon har liksom en förmåga att lite välja. Alltså ni vet när man ser en spelare som hon skickar inte in bollen på chans, utan hon gör det med väldig precision och genomtänkt, för hon har tittat upp. Alltså det är Caroline Simon. Så att för mig är det bara titta på liksom backlinjen där. Men sen ska vi ju lägga till, Bayern brukar spela 4-2-3-1, och då har de liksom de offensiva krafterna, sån som Dahlman på högerkanten, otroligt teknisk. Och skulle man jämföra henne med en Rosengårdsspelare, så skulle man kunna säga att hur hon liksom tar sig an en match är det ganska likt Loretta Kolasi. Men tänk då Loretta Kolasi, fast kanske 3 gånger bättre, starkare, kvickare, mer beslutsam. Där har ni Dahlman. Sen har man sån som Klara Bühl, en jättetalang, en jätteviktig spelare som kan bryta mönster, som kan gå in och liksom avgöra match på egen hand, lite som Sofie Bredgård. Och då har jag inte ens nämnt Schüller, deras anfallare som går i djupled på exakt allt, hotar på exakt allt, går in i straffområdet och är hungrig, vass, väldigt lik en Vangsgård. Om man ska lägga det i perspektiv till damasvenskan. Men då återigen, några kliv högre rent timingmässigt, aggressiviteten, det fysiska. Alltså, ni hör vilka spelare jag pratar om, och då har jag inte ens nämnt Sadrasil och Stanway på mittfältet. Det är 2 världsspelare som, alltså, jag menar inte att vara trist här och prata ner Rosengårds chanser allt för mycket, men man ska ha med sig att Bayern München är ruggigt bra, och nu har de också fått lite tid att spela ihop sig, för att det här är ett ganska... Ja, det är klart att de har många spelare som är kvar, men de har börjat hitta kemin. Och jag har fått äran att jobba med matcher som Bayern München har spelat nu 2 gånger. Och man ser bara från första när de mötte Werder Bremen. Nej, det var inte bländande spel, och det var lite krampaktigt som det kan vara i början av en säsong. Men redan nu, bara några matcher in, så ser man att de har börjat lossna. Och det är ju väldigt oroväckande för Rosengårds del, givetvis. Men samtidigt, en match jag ser fram emot, för att det ska bli fräckt att se hur Rosengårds individuella kvalitet står sig mot ett så skickligt lag, både individuellt och strukturellt som en enhet. Så att, ja, jag har ju bara spottat ut namn här, och följer man mycket fotboll så vet man vem jag pratar om, och det är som sagt en väldigt spännande match att förvänta sig, men också lite nervös såklart för svensk ögonsätt.
Lite skräckblandad förtjusning låter det som när du namedroppar alla de här. Jag menar, en sån som Lea Schüller var väl tänkt som första valet i det tyska landslaget i somras, i och med att Alexandra Popp hade den säsongen hon hade bakom sig med sina skadeproblem och så vidare. Men så fick ju Schüller problem under EM, och därför så tilläts Popp växa in i den där turneringen. Så att, ja, det finns ju sparkapital där i Bayern München, och detta är alltså trots att man har skador på spelare som Julia Gvinn, som ju tyvärr gick sönder, drog korsbandet. Och vi saknar ju givetvis även Hanna Glas som är rehabbar efter sin operation. Så att, ja, det känns som ett läskigt lag att ställas mot, framförallt om man tänker tillbaka på fjolåret för Rosengård. Vi vet ju hur tufft de hade mot tyskt motstånd i Champions League. Hoffenheim var ju tillräckligt svåra för att stoppa Rosengårds drömmar om att kliva in i gruppspelet redan i fjol. Så Per, vad talar för att det ska kunna bli en kul resa för Rosengård till München i veckan?
Inte så jättemycket som Saga är inne på där, men förhoppningsvis där mot lärdomarna. Det är en annan match. Bayern München är ändå Bayern München mot Hoffenheim. Det var en kvalmatch. Och såg ju vad Häcken hade gjort Leksand förra året, och jag tror ju också att Rosengård har specialsystemet liksom Häcken mot PSG. Det är väl liksom den nivåskillnaden mellan lagen. Det får man ändå säga liknande här. Även om Rosengård ligger före Häcken, men Bayern München är ju topp. Och jag tror däremot att det finns förutsättningar för Rosengård, men jag tror att de måste spela lite likt Häcken. Alltså de behöver verkligen sitta ihop som lag. Kanske att de måste jobba med en fembackslinje för att hantera liksom all kombinationsspel. Får absolut inte ge några ytor vare sig mellan sina lagdelar eller bakom sin backlinje med Schüller och det. Jag tror att Rosengård har spelare. De har inte gjort sig så mycket, men förhoppningsvis har de ju haft det som en idé och tränat på den här matchen länge. Och det gör också då att de har ett spets på fasta situationer i sett knack i damasvenskan. Och det är en spelare som kommer att klara fasta situationer i Champions League också offensivt. Så skapa någon hörna. Och då behöver de då ha spelare som löper max och kan få fast lite bollar. Det är bara att fundera, vem ska spela target här? Ska det vara Sanders eller ska det vara Lundin? Eller ska det vara Mimmi Larsson som springer? Eller ska det vara Kulashi? Det är ju... Men jag tror att de måste hitta en... Jag tycker de ska ha en riktig target-spelare. Och så måste man sätta, låta Bredgård göra lite grejer någon gång i matchen. Så hon, gör en, hon får väl skjuta en gång också. Sitt ihop, håll nollan, gör ett mål på fast. Gör ett mål med Bredgård och så gör Bayern München. De kommer ju också göra mål. Så då vinner de med 2-1. Det är enda chansen.
Jag tycker faktiskt att det är en väldigt bra poäng det här med att Sanders som target kan vara väldigt aktuellt i en sån här match för att man måste vara lite rakare och man måste få fast bollar. Sanders också spelar tyska ligan givetvis, spelat i Freiburg och en spelare som känner igen de här lagen, spelarna på ett bra sätt och kanske inte målat upp dem som ja, men den här jätten som vi känner för vi kanske inte är där så ofta. Sanders har ju levt i den miljön, även Knack och med där till, men jag tänker också lite på det här med hur man väljer att formatera sig. Du nämnde hörner offensivt, men jag kan också flagga för hörner defensivt. Vikten av att man inte släpper in Bayern München där. Man har Glodis Perla som vi såklart kommer ihåg från Rosengårdstiden. Skicklig huvudspelare. Tainara som startar nu senast i helgen. Gjorde sitt första mål på en hörna, så att de har ju ruggigt bra spelare på de positionerna också, så att det räcker ju inte för Rosengård. Alltså de måste ju minimera alla fasta situationer, givetvis också frisparkar, för det finns så många fina fötter i det här laget som de möter. Så att om Per kör lite positiv att det finns en chans, så är jag ju fortfarande lite mer den negativa motpolen här och säger att om Rosengård har en chans så har Bayern München underpresterat.
Jag gillar när det finns dynamiken då. Ni håller med varandra lite för ofta, så att det är skönt när vi har lite motpoler här ändå. Vi får väl se hur det går. 7:15 onsdag så är det avspark Bayern München Rosengård. Första matchen då för Rosengård i gruppspelet nästa vecka väntar ju sen då hemmamatch mot Barcelona som vi var inne på tidigare. Men det är ju så att alla grupper ska sparka igång nu onsdag, torsdag. Vad ser ni fram emot mer? Vem vill börja hugga? Vilken match vill ni se den här veckan?
Lyon mot Arsenal.
Bra val, kan jag känna sådär spontant. Vill du motivera lite mer?
Nej, jag tycker man hör de två lagen. Det räcker egentligen. Det ska bli väldigt spännande att se hur Arsenal klarar sig mot Lyon och att som Frankrike mot England. Många pratar om VSL, hur bra är den? Det är lite upp till bevis till Arsenal med ett Lyon som någonstans när det blir Champions League alltid är så ruskigt skickliga. Så att den ser jag fram emot.
Saga, vad säger du?
Det var inget dåligt val. Jag tycker också PSG mot Chelsea är en väldigt rolig match att följa. Man har så höga förhoppningar på PSG, eller jag har, ska jag säga. Och sen vill jag också lite se Chelsea ta nästa kliv. För det är ju så att man kan vinna sin liga gång på gång på gång. Men någonstans så vet vi om att de har själva sagt att nästa steg är ju att ta sig längre i Champions League och faktiskt vinna den. Så att jag är ju lite sugen på att se om det faktiskt är nu de kommer göra det. Tror jag det. Tveksamt. Men så därför tycker jag också att den matchen blir väldigt spännande att följa och talande för var de står just nu. Ja, där stoppar jag.
Ja, jag känner också att den där PSG-Chelsea kommer bli väldigt intressant. För som du är inne på, det var ju 2 år sedan Chelsea var i Champions League-final och fick ett ganska brutalt uppvaknande i den där finalen mot Barcelona, den som ju spelades i Göteborg. Och en ny käftsmäll då i fjol när man inte ens tog sig vidare från gruppen. Så att det är ju lite upp till bevis för Chelsea. Och så precis som du är inne på, Per, man vill ju se hur de här WSL-lagen står sig mot de stora giganterna ute i Europa. Det var ju lite knackigt i fjol för de engelska lagen. Har de lärt sig läxan eller inte? Vi får väl se. Det blir spännande i alla fall med matcherna som drar igång nu onsdag, torsdag. Har ni något mer att tillägga kring Champions League? Annars så ska vi börja blicka mot någonting som är väldigt, väldigt långt fram egentligen.
Nej, det känns som att vi har täckt det viktigaste där faktiskt.
Ja, vi kommer ju prata Champions League en hel del framöver när matcherna väl är igång. Så hörni, vi börjar blicka då mot det som vi kanske kommer prata om mest om det kommande året. Vi har redan börjat prata om det. Jag pratar såklart om fotbolls-VM. Det spelas ju nästa sommar. Men redan nu på lördag så är det dags för lottningen. Vi ska få veta vilka Sverige ställs mot i gruppen. Och jag har ju bett er att ta fram dröm- och madrömslottning. Så Per, vad finns det för drömlottning för Sverige när det väl är lottas 8:30 på lördag morgon svensk tid? Är det dags att dra de där bollarna ner i Australien, Nya Zeeland?
Ja, jag tycker att Sverige är pott 1, så då är det någon i pott 2 där, och då tycker jag ändå att man kan se att jag inte många pratar om att Kina på gång. Jag tycker inte Kina lyckas med sin generationsväxling, spelar ganska långsamt. Jag skulle gärna se att Sverige har Kina i sin grupp, och sen i pott 3 Vietnam är ett lag som är väldigt fysiskt svaga. Det är bara på hörnorna så vinner Sverige med 3-0 på den. Så då stänger vi in Vietnam i den gruppen. Och en väldigt oorganiserad Zambia i sista gruppen. Visst, de har spets där. Oj, vilken grupp det blir åka av det.
Ja, det lät ju inte som jättemotstånd. Det gjorde det inte. Vad tänker du, Saga, kring en sån drömgrupp för Sverige?
Nej, men det är ju väldigt svårt att argumentera mot Per när han redan har predictat 3-0 mot Vietnam, såklart.
Och det var väl bara på hörnor, va?
Det var bara på hörnor, ja, precis. Nej, men absolut. Jag tror att det är alltid lite svårt när det kommer till de här lagen som inte Sverige möter så frekvent. Det känns som att absolut, man kan prata fysik och man kan prata spelstilar och sådär, men det är någonting väldigt, hur ska man säga... Jag tänkte säga obehagligt, men det är helt fel ord jag letar efter. Jag ska tänka ut ett bättre. Det skapar en viss oro när man inte är van vid ett motstånd. För att man målar upp ett scenario utifrån det man hör från tränare. Man kanske målar upp det från någon lagkamrat som man känner till i det landslaget och så vidare. Så med det sagt, så jag ska inte säga att man vill ha ett Spanien i sin grupp. Men fördelen med att man nu har spelat mot Spanien gör att jag tror att många av de här demonerna som spelarna kanske har gått och burit lite har suddats ut. För att ja, vi spelade 1-1 mot Spanien. Var det vår bästa prestation? Absolut inte. Så för mig så tror jag snarare att Sverige har så mycket mer att ge mot ett Spanien. Och nu har man också fått känna på det. Man har fått känna på tempo. Och ja, det var beinspirerat. Men samtidigt mycket väl så att vi får se ungefär samma Spanien i ett VM. Med kanske lite fler spelare som har kommit tillbaka och så vidare. Det kan vi ju inte riktigt förutspå. Men min känsla är att vi har betydligt mycket mer att ge. Om vi gör ett bra defensivt arbete. Och sen använder lite mer omställningsspelet. Och våga tro på det som är vår identitet, så ser jag ju att vi kan göra bättre prestationer mot ett sånt som Spanien. Och som sagt, det är inte det lätta motståndet, det är inte det jag sitter och säger. Men ibland tycker jag det är värt att tänka på att man faktiskt, det här igenkänningen, muskelminnet, att det faktiskt spelar roll för spelare. Det är inte bara att möta Kina och sen så, ja men de kanske är så här. Ja men har man aldrig spelat med dem så blir det ju också överraskningsmoment hela tiden som, ja, kan påverka matchbilden, och det är utifrån ett spelarperspektiv som jag själv då upplevs, så tycker jag att det är värt att ha med i beräkning.
Ja, det där med välkända motstånd, det finns ju en hel del i de här olika grupperna, och det är ju så att Sverige kan åka på riktiga mardrömslotter också. Per, vad skulle du säga är en mardrömsgrupp för Sverige om man ser till den här lottningen?
Ja, men jag kan nästan inte välja mellan Spanien och Brasilien. För jag är ju livrädd för Spanien. Det är för att jag aldrig vunnit mot dem i någon landskamp någon gång i något ungdomslandslag. Och jag tycker inte det passar Sverige. Men däremot måste jag också flagga för Brasilien som har lyckats med sin generationsväxling. Har svenska förbundskaptener och har en enormt spännande generation. De har potential att vinna mot alla lag, inklusive Sverige. Sen om de är redo vet vi inte. Sverige lyckas ju vinna sen. Men någon av dem vill absolut inte ha. Och sen har vi även Colombia. Som jag tycker, jag såg i sydamerikanska mästerskapet, så ett skickligt lag i pott 3. De har spets i några spelare. Och sen i pott 4, Nigeria, som har både en fysik som står mot Sverige och en individuella spelare. Så de får allting att stämma. Sverige hade ett tufft möte mot Nigeria i VM för ett antal år sedan när Sundhagen som var på önskat att man hade jättejobbigt i det VM, när ett stort misslyckat VM, då var Nigeria i gruppen och ställde till det för Sverige en hel del. Så att där är min mardrömsgrupp.
Den där matchen mot Nigeria minns jag otroligt väl. Det var väl VM i Kanada 2015, öppningsmatch till och med för Sveriges del. Det pratades om rödbetsjuice och kramp och allt vad det var efter den där matchen, ett VM som inte blev.
Det var fruktansvärt. Jag var på plats där också och såg det. De alla låg och krampa efter 70 minuter.
Ja, det var varmt och skönt i, vad var man ens? Man var i, nu har jag tappat, Winnipeg heter staden.
Winnipeg var man.
Ja. Som man gärna glömmer. Ja, det var också en resa. Ett VM som inte blev vad Sverige ville, men som vi kan hoppas på bättre när vi ska down under nästa sommar. Saga, vad säger du kring det här med madrömslott då?
Ja, vad säger jag om det? Jag vet att nu kör jag riktiga sådana wildcards här bara för att skoja till det lite. Men
kör!
Det är någonting med att Irland har tagit sig till sitt största mästerskap här nu för första gången. Det är ena delen, men vi har också mött dem. Det är tajta matcher. Det har varit 1-0, 1-1. Det är, apropå det här med igenkänning, har man fått en bild av att man har svårt med ett motstånd på grund av hur skickliga de kan vara på att försvara. Det är också så de tog sig till det här VM:et, så att gediget försvarsspel och en omställning som heter duga. Så att där tycker jag någonstans att man får ha lite respekt, även om det är ett lag som kanske inte är rankat speciellt högt. Så att när det kommer till så här mardrömslottning hit, jag tyckte faktiskt Gerhardsson, han gjorde en intervju för oss igår i vår sändning på Viaplay, och då tyckte jag att han sa det väldigt bra, för att det är ju nummer ett, det här med att ta ut ett lag, att det är ju relevant när man vet motståndet, för det handlar ju inte bara om att alltså här, Sverige som lag ska kunna prestera på ett visst sätt, det handlar ju också om att vissa spelare ska kunna slå ut spets i motståndarlaget. Och när det då kommer till nästa steg, att liksom, vem möter vi, vad spelar det för roll? Ja, men det vet man ju inte förrän man faktiskt har satt sig ner och tittat på det. Vi har ju diskuterat här vecka ut och vecka in, vilka spelare borde få komma till VM? Och nästan alltid landar vi, ja, men får de spela? Får de vara friska för den delen? Vem kommer ta chansen? Vem är i bäst form? Det här är ju relevant för andra lag också. Det enda jag skulle vilja lägga till, det är då den bredden som Sverige har, att ja, men säg att vi inte har Hanna Glas tillgänglig. Nej, men nu har vi fler spelare som har klivit in och visat att de kan vara ett bra alternativ. Den charmen, eller vad säger man, den fördelen har ju inte alla lagen. Så jag tror inte att Irland är på den nivån. Utan bara snarare att om man tittar utifrån, kan de få vara intakta i sina lag, så kan de ställa till det för oss, för att det är inte givna matcher. Så med det sagt, så man ska ha otrolig respekt för alla lagen, bara det att allting är också väldigt kontextbaserat, och man kan inte vara svart och vit i de här bedömningarna, enligt mig. Jag tycker att det är för mycket faktorer som spelar roll, och därav så är det väldigt svårt att säga om.
Det låter som du jobbar på Svenska fotbollsförbundet och förbundskapten, Saga.
Men det är så här, dream big.
Jag gillar det. Vi har ju redan utsett dig till vår förbundskapten, så att det är bara att fortsätta.
Jag hörde inte när ni nominerade mig till det, så det tackar jag ödmjukast för.
Absolut.
Det är klart.
Det kommer vi se framöver. Den har vi räknat in redan. Och om man ska se lite bara rent praktiskt till det här med lottningen också, så är det ju så att det inte kan bli mer än ett lag från varje konfederation, förutom då Europa. Det kan vara två lag från Europa med tanke på hur många lag det är från Europa som ska in i de här grupperna, och så är det ju åtta grupper som ska lottas, så att det finns en hel del att ta in i det här. En annan grej, det är ju också det faktum var matcherna spelas, för det är ju så att Australien och Nya Zeeland delar på det här mästerskapet. Jag har ju hela tiden flaggat för att jag tycker att man ska drömma om att få spela på Nya Zeeland, för där finns det inte lika mycket livsfarliga djur. Det kanske inte är det viktigaste rent sportsligt däremot. För hamnar man i gruppen på Nya Zeeland, så är det ju så att matcherna spelas både på Nord- och Sydön. Det innebär att det blir en hel del resande om man hamnar i någon av de grupperna. Och sen hamnar man då i Australien, så finns det ju ett ställe som sticker ut, nämligen Perth. Där vill man inte hamna. Det blir långa, långa resor för att ta sig upp till Perth. Så att ska man titta lite på vilken grupp man vill hamna i, så När jag tittar på det här matchschemat så känns det som att F eller H ville Sverige hamna i. För eftersom man är i sidningspott 1 så kommer man bli garanterad det som står en etta efter. För det finns ju redan ett långt sånt här matchschema uppsatt. Och som F1 då så kommer man få spela matcherna i 2 matcher i Sydney och en i Brisbane. Och skulle man hamna i grupp H så tittar vi här. Då får man spela i Melbourne, Sydney och Brisbane. Det känns som ändå relativt behagliga resor. Det blir inte allt för mycket stök med att man ska ta sig runt över en halv kontinent i princip. För att Australien är inte direkt litet. Och är det någonting spelarna pratar ofta om så är det ju det här med återhämtning. Så att man ska hålla lite tummarna för grupp F eller H om jag och mitt reseöga här har sett rätt i planeringen. I det färgglada schemat som det dessutom är på FIFA. Men...
ja, vad tror... kolla Anna, ja, ja. Det är ju jättebra och när vi väl vet så kanske man också, jag tittar på det där, du säger det är stort, det är ju så många olika tidszoner. Jag kanske får lyssna och svenska tittare kan man fundera på vilka tid matchen är man får, men det kan vi väl reda ut när vi vet grupperna. Sånt, de har så många olika tidszoner i Australien. När börjar matchen i Sverige?
Ja, det är ju faktiskt en väldigt viktig grej för alla som ska följa det här mästerskapet att veta, men vi kommer ju givetvis veta mycket mer redan nästa vecka när den här lottningen är genomförd, en lottning som man kan se på via Play och som vi givetvis kommer att prata en hel del om under veckan som kommer när vi har fått gruppen nästa vecka. Med det, hörrni, så närmar vi oss slutet av dagens program. Vi har en grej kvar och det är ju som vanligt att dela ut 5+. Har ni några 5+ att dela ut den här veckan eller ska jag slänga ut vad jag har?
Det ska du få göra tycker jag.
Då ger jag 5+ till Madeleine Janogi och alla spelare som öppet vågar prata om hur tufft livet kan vara som fotbollsspelare. Att visa de där mörka sidorna. Att våga berätta om hur det har varit som utlandsproffs. Vi vet ju alla vad som hände med Madeleine Janogi när hon bröt sitt kontrakt 2020 med Wolfsburg och valde flytta hem efter att har berättat då om psykisk ohälsa. Vi hade en lång intervju med henne här så sent som igår när vi nu då spelar in det här. Där hon berättar om vägen tillbaka. Och jag tycker att alla spelare som vågar berätta för att inspirera andra förtjänar 5+. Och den här veckan då en spelare som Madeleine Janogi.
Jag kommer aldrig göra något som inte känns rätt i magen. Nej. Aldrig igen.
Gjorde det inte det med Wolfsburg eller från början?
Nej. Det gjorde jag inte. Gjorde jag det för min skull? Nej. Jag gjorde det för att folk sa att jag skulle göra det. Att det var det bästa för mig. Utan att de visste vem, vad som var det bästa för mig egentligen. Så det, ja. Har man lärt sig.
Det var mina 5+ den här veckan.
Mycket bra.
Bra Anna. Väldigt, väldigt bra 5+ tycker jag.
Det är fint. Och hörni, med det så är vi klara för den här veckan. Vi ska ta och andas en liten stund. Men nästa vecka kommer vi ha otroligt mycket att prata om som vanligt. Så vila stämbanden. Vi hörs väl i sändningar och liknande innan vi hörs i podd igen nästa vecka. Tack så hemskt mycket Saga.
Tackar, tackar.
Och tack Per för att du stannade bilen och var med oss här en sväng.
Det var lika trevligt som vanligt.
Härligt. Och så säger vi stort tack till vår producent Julia Karlsson som har fått börja dagen med att slita sitt hår som vanligt när vi har lite teknikhaveri med den här podden. Men det största tacket av alla. Det går som vanligt till er som lyssnar. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.